Det här är en poddserie där vi under fastan och några veckor efter påsk mediterar över saligprisningen. Saligprisningen är inledningen på den predikan i Matteus evangeliet som ofta kallas bergspredikan. Ni finner dem i kapitel 5, verserna 3-12 i Matteus evangeliet. I saligprisningarna så använder Jesus ett språkbruk som var vanligt bland teologer och filosofer när de talade om ett blomstrande liv. Det verkar vara så att Jesus i saligprisningarna reflekterar och bjuder in oss att reflektera med honom över vad ett blomstrande liv är. Jesus målar upp en paradoxal bild av det goda livet där han hävdar att ett blomstrande liv kommer innehålla smärta och förluster. Idag mediterar vi över saligprisningen. Saliga är de som skapar fred, för de ska kallas Guds barn. Ingen av oss går igenom livet utan att hamna i konflikter. På många sätt är vår värld karaktäriserad av dem. De uppstår i familjer, bland vänner, på arbetsplatser, mellan samhällsklasser, mellan etniciteter, mellan olika politiska agendor och ideologier, mellan nationer. Psykologiskt och andligen så finns även konflikter inuti oss. Och på ett plan verkar själva naturen riggad för konflikter mellan arter som tävlar för överlevnad och inom arter där olika individer tävlar för att fortplanta sig. Vi kan inte välja bort konflikter utan bara välja hur vi ska förhålla oss till dem. Den kultur som Jesus adresserar i bergspredikan verkar även den som bekant karaktäriserad av konflikt. Det judiska folket som Jesus talade till befann sig ockuperade av Rom. Och inom nationen fanns konflikter gällande hur man skulle förhålla sig till den här ockupationen. Och i en sådan värld och i en sådan kontext uttrycker Jesus att de som skapar fred är saliga. Och det här är ett tema som Jesus återvänder till på flera ställen i bergspredikan. Lite senare, i efter saligprisningen i kapitel 5, uppmanar han dem som har något otalt med sin broder och står inför att offra, att lämna offret och först söka försoning. Vidare, också i kapitel 5, uppmanar han sina åhörare att inte handla efter principen öga för öga och tand för tand, utan istället vända andra kilden till, att låna ut sin mantel till de som försöker processa mot dem, att gå 2 mil om någon, troligen en romersk soldat, ber dem att gå 1 mil i hans tjänst. Han uppmanar också till att be för dem och till och med älska sin fiende. Jesus verkar på så vis uppmuntra sina åhörare till att skapa fred i en värld karaktäriserad av konflikt. Och de som gör det kommer att kallas Guds söner. Hur ska vi förhålla oss till, tolka och förstå det som Jesus säger? På pappret så ter det sig så lätt, till och med vackert, att skapa fred. Men ju mer jag tänker på Jesu uppmaning att söka fred och försoning, ju mer förstår jag hur ohyggligt svårt det kan vara. Jag brottas med det faktum att jag på väldigt många sätt är privilegierad. Jag har såklart, som vi alla har blivit sårade och kämpat med att förlåta oförrätter som jag upplevt att jag blivit utsatt för. Men jag har aldrig blivit utsatt på ett sådant sätt att jag upplevt försoning och förlåtelse som fullständigt omöjligt. Det är en sak att uttrycka i abstrakta termer att man hoppas och tror på fred och försoning. Det är en helt annan sak när man upplevt att man har blivit utsatt för saker som har rivit upp vad som känns som oläkliga sår. I ljuset av de människor jag på olika sätt träffat som blivit utsatta för saker långt bortom mina upplevelser blir jag ödmjuk för det faktum att försoning och förlåtelse kan te sig fullständigt omöjligt. I boken The Sunflower ställer sig den judiska tänkaren Simon Wiesenthal sig frågan gällande förlåtelsens gränser. Wiesenthal var överlevare från ett koncentrationsläger. I boken berättar han om hur en ung nazist på sin dödsbädd ber om att få träffa en jude. Wiesenthal, som var placerad på sjukhuset där den döende nazisten Karl Seidel befann sig, får ta emot den plågade unge mannens berättelse. Karl Seidel berättar sin egen livshistoria och bekänner fruktansvärda handlingar begångna mot judar under kriget för honom, och så ber han om förlåtelse. Efter Seidels bekännelse lämnar Wiesenthal sjukhussängen utan att säga ett ljud. Dagen efter får han veta att Seidel dött. Gjorde han rätt? Resten av boken är en samling svar från en rad olika tänkare. oavsett hur vi svarar på frågan om Wiesenthal gjorde rätt eller ej, är det värt att stanna upp och reflektera. Teologen Miroslav Volf hävdar att försoning och förlåtelse alltid börjar med sanning. Volf skriver i sin bok The End of Memory dels om sina egna upplevelser av psykisk tortyr i det forna kommunistiska Jugoslaviens militärtjänst, samt dels teologiskt om hur vi ska minnas och förhålla oss till erfarenheter av övergrepp och oförrätter. Volf uttrycker att vi behöver minnas sanningsenligt för att försoning ska kunna etableras. Försoning och förlåtelse innebär ett erkännande av de brott och de övertramp som gjorts. Att ignorera de fel som begåtts, att välja att släta över och bygga fred och försoning på en grund som inte erkänner oförrätter, är att avhumanisera både offer och förövare. Förövaren fråntas sitt ansvar, överlevare och offer fråntas rättvisa. På så vis hänger försoning och förlåtelse intimt ihop med dom. Om Wiesenthal skulle välja att förlåta och försonas skulle han aldrig kunna göra det genom att bara låtsas att det våldsdåd som begåtts aldrig hände. Det hade inte gått att bara gå vidare. Vägen framåt, om det finns någon sån, är byggd på ett erkännande. Förlåtelse utan erkännande, utan sanning, utan fördömelse är en travesti på rättvisa och försoning. Wolf menar på det viset att vi inte bara kan glömma, vi behöver minnas. Men hur? Det går att minnas brott masochistiskt på så vis att vi klandrar och späker oss själva för det som hänt. Det går att minnas sadistiskt genom att spela upp sätt som vi vill hämnas på. Ibland hindras försoning av att vi inte anser oss värda förlåtelse och vi minns och vi ältar. Andra gånger koloniseras vår hjärna av den som utsatt oss på ett sätt som gör att det känns omöjligt att ta sig vidare. När Wolf brottas med hur han personligen ska förhålla sig till den person som var ansvarig för terrorn som han blev utsatt för, upplevde han att han kände att han ville hämnas. Han nämner att han inte ville ge den person ansvarig för terrorn sista ordet. Men Wolf nämner också att han inte ens gav sig själv sista ordet. Det sista ordet, menar han, uttalas istället vid den yttersta dagen när han som känner oss bättre än vi själva gör ska skipa slutgiltig rättvisa. Slutgiltig dom tillhör inte oss. Wolf uttrycker att ondska behöver två segrar för att triumfera. Den första segern äger rum när en ond handling utförs. Den andra när ondskan hämnas. Viss ondska skulle dö om den andra segern inte tilläts. Kopplat till Jesus uppmaning att sluta fred kallas vi denna saligprisningen till att inte returnera ondskan, att inte tillåta den andra segern, utan istället sluta fred och verka för försoning. I boken Exclusion and Embrace skriver samme Wolf att för att icke-våld och försoning ska kunna göras möjligt behövs en tro på final rättvisa. Så här uttrycker han det i den boken. Min tes att icke-våldspraktik förutsätter en tro på gudomlig hämnd kommer vara impopulär bland många kristna, speciellt i väst. Till den person som lutar åt att avvisa min tes föreslår jag att du tänker dig att du föreläser din krigszon, där en förlaga till den uppsatsen som ligger till grund för det här kapitlet först lästes upp. Bland dina åhörare finns människor vars städer och byar först har plundrats, sen bränts ner och utjämnats med marken. Vars döttrar och systrar har våldtagits. Vars fäder och bröder har fått sina halsar avskurna. Ämnet för föreläsningen är en kristens attityd till våld. Och tesen, vi ska inte hämnas för att Gud är perfekt, icke-tvingande kärlek. Du kommer snart att upptäcka att det krävs en stillhet som från ett hus i ett lugnt och städat kvarter för att tesen att mänskligt icke-våld korrelerar med Guds vägran att döma ska födas. I ett land genomdränkt av oskyldigt blod kommer din tes att dö. Försoning, fred och icke-våld hänger på så vis samman med att vi själva inte är kallade att fälla slutgiltiga domar, varken över oss själva eller våra fiender. Det innebär inte att vi inte ska kämpa för rättvisa eller hävda att ondska även på denna sidan evigheten ska få konsekvenser. Snarare innebär det att rättvisa aldrig helt kommer tillfredsställas här. Det kommer alltid finnas lösa trådar kvar. Men i väntan på slutgiltig rättvisa kan vi lämna domen åt världens skapare. Vidare, som kristna behöver vi sätta in våra upplevelser av konflikter och oförrätter i den bibliska berättelsen. Jag har i tidigare avsnitt nämnt historien från skapelse till fall och sen hopp om slutgiltig upprättelse. Så jag går inte in i detalj på den här. Men jag nämner nu att fastän vi, våra relationer och världen är präglade av konflikter, så är konflikt och strid inte skapelsens slutdestination. Gud utlovar att lammet en dag ska ligga bredvid lejonet. Han lovar att en dag utrota alla vapen och stridsvagnar. På så vis är kampen för fred och försoning ett deltagande i den berättelse som han skriver och har makt över. Dessutom, i den bibliska berättelsen deltar inte Gud distanserat. Han väljer att delta i världens smärta och konflikter. Den Gud som skapat allt väljer att gå in i våra osämjor och finalt sett gå in i den ursprungliga konflikt som skapar hela Bibelns dramaturgi. Konflikten mellan en god Gud och en mänsklighet som vänt honom ryggen. I relation till den konflikten väljer Gud att själv i sin kropp betala försoningens och fredens pris. Han vägrar låta ondska få en andra seger. Förlåtelse och försoning innefattar dom. I det bibliska narrativet tar Gud, som själv är finaldomare, i sin kropp på sig straffet som mänskligheten skulle dragit på sig. Paulus skriver så här om Jesus i Kolosserbrevet. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han ville föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Jesus uttrycker i den här saligprisningen att de som verkar för fred ska kallas Guds söner. När vi verkar för fred deltar vi i den uråldriga berättelsen som han verkar i och som har fred och harmoni som slutgiltigt mål. Och på så vis är vi lika den Gud som själv verkar för fred. Han bjuder in oss att verka för försoning mellan trätande parter och försöka verka enande. Detta kommer alltid, som det gjorde för honom, innebära en smärta. Att själv söka försoning eller att medla mellan trätande parter kommer alltid innebära att det gör ont. Men det är en smärta som kommer få en upprättelse i och genom honom. I en värld kantad av osämja är vi kallade att medla fred som en försmak på den totala ontologiska fred som en dag ska ges oss som gåva. Wiesenthal var tyst inför nazisten som sökte förlåtelse. Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag vet inte vilka oförrätter du har genomlevt som lyssnar på det här. Vad du har gjort eller blivit utsatt för. Men när jag tänker på Wiesenthals tystnad går mina tankar till en annan mans tystnad. Ron Williams skriver följande i sin bok Christ on Trial om hur Jesus står inför sin dödsdom inför överste prästen. Det är här som meningen av rättegången blir tydlig. Där sanningen som rättegången strävar efter att etablera blir tydlig. Framför överste prästen har Jesus ingen fördel i världen. Han är fråntagen all makt han kunde haft. Avklädd och bunden inför domstolen har han inget inflytande i hur världen organiseras. Han är fullständigt utanför världens system och maktens språk. Han kommer att dö, för det är vad världen har bestämt. Det är denna stund och denna stund endast som han talar tydligt gällande vem han är. Han namnger sig själv med namnet av Israels Gud, jag är, och uttrycker inför domstolen att de kommer att få se människosonen vid Guds högra sida komma med dom. Mänskligheten lever inte i denna världen med galna auktoriteter, utan med Gud. När Guds dom kommer, kommer den vara ett avtäckande av ett sant mänskligt ansikte, till skillnad från de masker och karikatyrer i överste prästens värld. Jesus uttryckte Guds namn som en dömd fånge och var sedan tyst. Hans tystnad ledde till hans plågsamma död i vårt ställe. Oavsett om vi väljer att förlåta eller ej, börjar vår försoning alltid i hans kärlek som visar sitt sanna ansikte genom att han dog för oss när vi ännu var hans fiender. Han var tyst för vår försoning.
Den här podden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.